Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Vi är sponsrade av Mindler och som ni säkert vet sen tidigare så är vi ju ute på psykologresan tillsammans. Men hur vet man egentligen när det är dags att söka hjälp? Ibland uppstår saker i livet som kommer utmana oss och kännas tufft. Det mesta självläker vi oss igenom, för vi är menade att ta oss igenom en viss mängd påfrestningar.
Men ibland behöver man professionell hjälp för att ta sig ur jobbiga perioder i livet. Men vart går då gränsen? Vad är en del av livets skavighet och när är det läge att söka hjälp? Det sägs till exempel att stress är farligt, men att också kan vara bra. Alla sover dåligt ibland, så när har man egentligen sömnproblem? Ångesten kommer väl krypande för de flesta någon gång. Så när ska man se ångesten som outhärdlig? Hur vet jag? Med oss som psykolog har vi såklart min gamla psykolog Linnea Seidbrandt.
Men vad händer då när man har för mycket stress i livet och när ska man söka hjälp?
Vi är ju gjorda för att klara av perioder av stress. Det är snarare då stress utan återhämtning som är dålig för oss. Mm. Och det tycker jag att vi pratar alldeles för lite om. För när vi allt som ofta ser alarmerande rubriker kring stress så riskerar vi faktiskt att göra människor stressfobiska, när det istället borde vara viktigare att informera vikten av balans mellan stress och återhämtning. Ja. Man kan ju faktiskt ställa sig själv frågan, när hade jag senast tid för vila, återhämtning, självomhändertagande och trygghet? När gjorde du någonting senast som gjorde att du kände dig psykiskt och fysiskt återställd efteråt? Om man då märker att det var nog ett tag sedan och jag vet att jag samtidigt har mycket stress i mitt liv, då kan det faktiskt vara dags att fundera lite på din balans mellan de här två.
Gud vad sant. Ja. Men också så här, att bara ta sig tiden att inte göra ett skit.
Ja.
Det är så svårt idag, men för att man känner sig liksom utanför, då blir man istället uppstressad över att man ska bli utesluten från gruppen. Eller liksom.
Och jag tänker att man oftare tänker så, hur mycket stressar jag, istället för att ställa sig själv frågan hur mycket återhämtar jag mig? 100%.
Hur mycket chillar jag?
Mm. Hur mycket chillar jag? Och det är ju nästan som att vi människor idag har en färdighetsbrist. Ja. Vi kan inte återhämta oss. Nej. Vi vet inte hur man gör. Och ska vi göra det, ja, då ska det banne mig ge effekt direkt.
Ja,
jag är på yoga en gång och så känner man sig stressad. Mm. Så vill man inte fortsätta.
Nej. Precis.
Mm. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se.
Varmt välkomna till avsnitt 471 av Ångestpodden.
Hej på er!
Hej.
Det är torsdag igen.
Ja.
Jag är ju inne, jag håller på att sälja min lägenhet.
Mm.
Heltidsjobb.
Ja.
Nej, men man är så, nu ska jag städa igen och det är visning och nu ska jag, alltså du vet. Ja. Mm.
Ilandsproblem though.
Ilandsproblem. Yes. Ja, om jag får vad jag vill ha för lägenheten givetvis.
Ja, jo, men att då behöva städa inför en förhandsvisning.
Nej,
det är jävligt lyxigt.
Ja. Ja, det är jättelyxigt. Men gud vad man blir stressad av att ha ett sånt projekt.
Mm.
Visst, alltså, man är ju inte van vid att så, när jag kommer hem vill jag ta det lugnt.
Ja, men det är väl bara så.
Gå ut och gå.
En del av att vara vuxen är inte så gud, jävla roligt.
För jag, alla har frågat mig nu då, för jag la ut på min Instagram att jag säljer min lägenhet.
Mm.
Och alla bara så, någon ska du flytta hem till Blekinge? Vad ska du
många
någonstans?
Som har tagit det för givet. Ja, att du ska, bara, du säljer du får lämna Stockholm.
Ja, jag bara nej, så jag och min kille ska ju då köpa lägenhet tillsammans. Alltså det är det vuxna som jag har hört.
Ja.
Jag börjar skratta för att det är så, det kan inte stämma.
Men vi är där nu.
Ja, vi är verkligen där. Jag och min sambo ska ju säga, inte kille.
Det är det ju också.
Ja, jag älskar ordet pojkvän.
Ja. Sambo, jag vet inte, det känns så, det känns som att då är man liksom 50.
Ja, då har man tråkigt.
Nej, men då är, vet du när man är sambo, det är när man liksom redan har typ varit gift innan, så har man skilt sig och sen så träffar man någon på lite senare dagar.
Det var sambo.
Och då säger man liksom inte så, alltså träffar jag någon när jag är typ så 60, då är inte det min pojkvän, utan då är det så en man jag dejtar och sen blir vi sambos.
Ja, men exakt.
Jättemysigt också dock.
Men jag vet inte, jag älskar ordet pojkvän, 14 år liksom. Men det kommer fortsätta användas även när vi
men
köper
lägenhet. Men det är för att du är Sveriges äldsta 18-åring.
Nej, Sveriges äldsta 14-åring har jag till och med hört. Men du, idag ska vi prata om ett väldigt angeläget ämne.
Ja.
Du och jag såg ju såklart, som alla andra, Aftonbladets avslöjande om att man hittat kokain på 4 av riksdagens partitoaletter, alltså deras kanslier.
Mm.
Och det här tänkte vi, men okej, alltså så helt ärligt, inte jättechockad.
Jo, men så här, jag blev först när flashen kom, chockad.
Mm.
Men sen nästan skämdes jag lite över att jag blev chockad.
Ja.
För att så här, att det här ens, alltså jag tycker det är skitbra att det är en nyhet, jag tycker det är asbra att Aftonbladet gjorde det här.
Mm.
Men att det liksom blir den här stora nyheten som att alla är jättechockade över att va? Finns det kokain i alla samhällsklasser och även i maktens korridorer?
Mm.
Det har vi väl ändå fattat sedan länge.
Ja, men exakt. Men så tänkte vi ändå att så här, men gud, men man vill ändå prata mer om det här. Mm. Om liksom just näringslivet. Man vill prata mer om liksom arbetsplatser. Hur mycket knarkar svenskarna på jobbet?
Ja, framförallt vill man ju prata om, för den känner vi ju också av, den enorma normaliseringen av droganvändning.
Ja. Och att det är liksom att man nästan är en tråkmåns om man inte tycker att så, om man inte är jävligt liberalt inställd till droganvändning,
ja,
då är man nästan en tråkmåns.
Ja, och att det, alltså idag finns det en större risk i att vara den som ifrågasätter ett droganvändande än att själv vara den som tar droger. Och det tycker vi är jävligt intressant.
Vi kommer ju komma in på det. Men vi kände ju så här, vi måste ju bjuda in en expert.
Yes.
Så vi bjöd in Sara Linderoth som vi har med oss idag. Och hon är vd på Ljung och Sjöberg som jobbar just med de här frågorna om droger kopplat till näringslivet, med behandling. Och vi har ju liksom haft koll på Sara ändå ett tag.
Mm.
Så jag tyckte det var så fint att hon ville komma till Ångestpodden och prata om de här frågorna. Och det händer ju grejer i den här intervjun.
Det gör det verkligen.
Så vi rullar intervjun med Sara.
Varsågoda! Hej Sara och varmt välkommen till Ångestpodden.
Tack så mycket.
Det är jättekul att ha dig här. Jag har ju liksom läst så mycket om dig nu tänkte jag säga de senaste dagarna. Och bara så här gett mig hän åt den här frågan. Och bara så här, det här är så viktig information som alla behöver veta. Men du ska få berätta, vem är du?
Vem är jag? Åh, vilken liten fråga.
Ja, den minsta idag.
Ja, den minsta, precis. Ja, men jag är många saker. Jag är mamma, jag är vd, jag är kompis, jag är dotter. Jag brinner för de här frågorna.
Mm.
Har gjort det de senaste 15 åren. Jag fick en chock. Jag gick in på LinkedIn och såg att jag hade jobbat på Ljung Sjöberg i 15 år och varit vd snart 11. Jag var på riktigt en gång. Jag bara, nej! Har det gått så många år?
Ja. Mm. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Vad tänker jag? Alltså, jag tänker... Jag är ärligt. Så skulle jag säga så här, jo, men okej, den värsta ångesttoppen varar oftast bara i 20 sekunder.
Ja.
Det är det jag kan.
Mm. Det, ja, och det där är väldigt skönt att ha med sig när man själv har ångest, tycker jag.
Ja.
Att man liksom bara, okej, vänta, det här kommer bara ut.
Ja, precis. Ja. Det är det att föda barn. Det är det enda jag tog med mig från profylaxkursen. Att den där smärtan håller också bara om det var 5 sekunder. Så, okej, 5 sekunder.
Men idag så vill ju vi fokusera och prata om liksom droger på just arbetsplatsen. Framförallt då efter Aftonbladets avslöjande om att man hittat kokain på 4 av partiernas toaletter i riksdagen.
Mm.
Men vi tänkte så här, vet man någonting om hur vanligt det är med alltså användande av droger på arbetsplatser i Sverige?
Det är svårt att säga.
Mm.
Men vi har ju ett laboratorium i Sverige som heter Karolinska. Där man analyserar arbetsplatstester. Och där kan man ju se att på de senaste 10 åren så har det ju varit en 100% ökning i positiva provsvar. Så att det vi ser är ju att det är en kraftig ökning. Och ni kommer säkert ställa mycket liksom frågor på det, men man kan säga så här att genomsnittsbefolkningen brukar man säga ungefär 8%, men då har vi ju de äldre generationerna där droger är någonting som upplevs som väldigt, väldigt främmande. Mm. Och jag tror inte jättemycket, liksom, kanske 50, 60, 70-åringar, det finns säkert, men det kanske inte där den stora representationen finns. Nej. Utan det är ju snarare kanske liksom 20, 30, 40.
Mm.
Och sen blir snittet 8, men tiden går ju.
Ja.
Och det finns inga tecken på att normaliseringen kommer avta.
Nej, för du skrev ju till oss innan just om det här, alltså som att vi nästan befinner oss i ett slags paradigmskifte. Mm. Att så, de som är lite äldre, typ från 45 och uppåt, som du säger, för dem är ändå droger något väldigt främmande. Men för den yngre generationen så har det liksom blivit extremt normaliserat. Mm. Och ser man bara liksom, backar man bara bandet 20 år så har det normaliserats väldigt mycket. Vad tror du att det beror på?
Jag var sjuk i helgen. Så jag låg hemma med feber. Jätteosofistikerat. Med mjukisar i soffan. Hur som helst, jag kollade på en hel serie. Och i den där, och den är helt ny. Den är från 2023 och den är helt ny. Och i den serien så var, alltså det var helt öppet med både ecstasy, kokain, röka på. Det var liksom gamla, unga. Det var ingen stor grej. Man gjorde det liksom öppet. Så att, jag tror vi har dels sydeuropeiska influenser, men även de från liksom USA där man har kommit mycket längre. Sverige, Norge, Finland brukar ju ses som så här, som spritbältet, men även vi och med den liksom social media och liksom med den kommunikationsplattform som finns i världen idag, så normaliseras det.
Mm.
Och vi har starka röster även liksom hos oss på TikTok och Instagram och liksom så där, som förespråkar / lobbar för att droger faktiskt inte är så farligt.
Mm.
Ja, men som, kul att du säger det, för vi diskuterade lite här innan du kom, just alltså populärkulturens roll i den här normaliseringen, att också kanske, alltså mycket droger, om vi tar kokain som ett exempel, så har det liksom blivit en drog som anses liksom nästan lyxig och att det liksom är, ja men, coolt och eftersträvansvärt.
Alltså en statusmarkör.
Ja, liksom. Precis.
Mm. Våran hjärna blev ungefär så som den är nu för 250 000 år sedan.
Mm.
Och då finns det 3 saker som den primärt är programmerad för. Göra bebisar, jätteviktigt. Mattryck, superviktigt. Och skydd. 250 000 år sedan så levde vi uppe i träden. Det var så vi sökte skydd. Klimatförändring, vi började leva nere på savannen. När vi började leva nere på savannen så började vi leva i flock för att skydda oss. Mm. Det blev vårt skydd. Och då utvecklades normer och värderingar och senare även kommunikation, vilket var revolutionerade för oss som människor. Om jag avvek ifrån flocken, då riskerade, då var jag en avvikelse och då tyckte flocken att det var läskigt. Och då riskerade jag att bli petad ifrån flocken, och blev jag petad så kom tigern och åt upp mig. Så att om man bara ponerar, det är ju måndag idag, nu när vi spelar in den här. Ja, och så sitter ni här på Nybrogatan, och om ni tänker att ni hade sett någon, ett socialt experiment, att ni hade sett någon utav era bekanta klockan 10 på morgonen sitta på någon utav uteserveringarna här och dricka vin, ett glas vin, då hade era stresshormoner gått igång. Det hade skickats kortisol ut i eran kropp, och den här personen, oavsett att den visste att den var med i ett socialt experiment, så hade den fått ett kortisolpåslag också i kroppen. Och det är vårat sätt, alltså våra människans sätt då, att säga att det här är fara. Och under många, många år här i Norden, här i Sverige, så har droger signalerat fara. Det är avvikande, det där är någonting som man dör på studs av, eller man är mindre intelligent, eller man, alltså det har haft liksom den effekten på oss. Och det har varit en av de starkaste bromsklossarna också för att det ska liksom sprida sig. Och det som har skett nu, och min långa utläggning till ditt paradigmskifte, det är att den bromsklossen är mer eller mindre borta i de yngre generationerna. Och vips, vad har vi då? Ja, men då har vi en väldigt stark efterfrågan. Och vi har en mångmiljardindustri som styrs av en jordgubbe och en räv. Som inte finns i Sverige utan sitter någon annanstans i Turkiet eller Libanon. Eller, de flyttar ju lite på sig. Och då finns det en enorm efterfrågan. Och det finns ett jätteutbud och supermycket pengar att tjäna. Och då träffas de här. Det är liksom, det finns så starka krafter för dem att mötas. Och idag finns det primärt liksom tre ställen för oss att liksom köpa droger. Det ena är fortfarande alltså läkemedel, så det är läkare. Alltså det är slentrianförskrivs väldigt mycket tabletter. Det andra är nätet. Du behöver inte ens gå in på darknet, utan öppet nät. Jag kommer inte säga sidorna, det känns oansvarigt. Men du kan köpa liksom egentligen allt. Kokain, heroin, hash, gummy bears, whatever.
Utan att man är inne på darknet?
Utan att du är inne på darknet. Och du betalar med bitcoin.
Just det.
Ja, och förut kunde du betala med Swish. Nu har Safello lagt ner den. Men förut kunde man göra det. Och sen har vi de här traditionella liksom langarna. Så att där har vi liksom paradigmskiftet. Det är lättillgängligt, det finns en efterfrågan, det finns ett utbud, det finns massa pengar att tjäna.
Ja, precis.
Och voilà.
Ja, så det sjuka är att, jag ska ju verkligen inte säga liksom generellt, men i vissa sammanhang så är man ju nästan den avvikande personen, och man är den som aldrig har testat en drog. Istället för att vara den som typ partyknarkar.
Ja, absolut.
Och det är ju sjukt, men det säger ganska mycket.
Vi hade, jag jobbar ju på ett företag som heter Ljung & Sjöberg, och vi jobbar mot arbetsgivare och framförallt mot ledningsgrupper och HR. Och då hade vi en stor, ett stort seminarium med en av de stora bankernas HR-ledningsgrupp. Och som ett exempel därifrån så sa en av deltagarna, visade upp ett kort på sin dotters, ett inbjudningskort som hennes dotter hade fått till en fest, där det stod längst ner att droger undanbedes, alltså att man inte fick ta med sig droger. Så att det var, alltså man var tvungen att skriva ut.
Nej, för annars tar man för givet att det är okej att ta med sig droger till en fest.
Ja, och det här, det är alltså 17-18-åringar.
Ja.
Alltså det där är skrämmande.
Ja. Men alltså, jag är inte förvånad, för jag har ju fattat att det är så, jag ser ju mina egna ögon liksom.
Jo, men också då, alltså i och med då ökad användning så ökar ju även missbruk.
Givetvis.
Och något som är väldigt intressant är lite, alltså bilden av vad en missbrukare är. Skulle du säga att vi då som samhälle har en skev bild av vad en missbrukare är? Alltså att man
absolut. Men jag får nästan svara på den frågan i två steg.
Ja.
det första steget är liksom beroende. Mm. Och då tänker ju gemene man och kvinna på alkohol.
Mm.
Och där har vi, trots att det är 2024 nu, fortfarande svårt att göra skillnad på sjukdom och karaktärsvaghet.
Ja, verkligen. Mm.
Så att även om vi rent kognitivt kan, eller intellektuellt, teoretiskt, kan tänka att ja, det är en sjukdom, så är min känsla att det är en karaktärsvaghet.
Mm.
Jag är själv nykter och drogfri sedan 17 år tillbaka.
Mm.
Hade jag varit aktiv idag, jag är ensamstående med en liten dotter, Wendla, hon är 5 år. Hade jag varit aktiv idag och hon hade försökt komma mellan mig och min drog eller min alkohol, då hade jag gjort det jag fysiskt eller psykiskt behöver göra för att flytta henne som hinder för att få min alkohol eller drog.
Mm. Exakt.
Och nu har jag själv haft den här sjukdomen, jag har jobbat med den både professionellt och ideellt. Och även jag och mitt mammahjärta kan liksom resa sig i bara ren protest över ett sånt faktum. Ja, men vilken liksom, vilken idiotig förälder skulle kunna göra någonting sånt, även om jag vet att det är en sjukdom. Det är en kriteriebaserad sjukdom enligt DCM-5.
Ja, precis.
Alltså WHO-världen har klassificerat det som en sjukdom, men det är jättesvårt.
Mm.
Så det är den första grejen. Vi har svårt att göra skillnad på sjukdom och karaktärsvaghet. Det är ett. Den andra delen är ju att om vi har svårt med alkoholdistinktionen, så blir det ännu svårare för oss när det kommer till droger. För att där, åtminstone om man tänker sig 40 och uppåt, ja, så är ju droger någonting enormt smutsigt och trashigt. Och det är ju liksom personer som inte har lyckats i samhället som har det, och man nästan ser kanyler och någon jag vet inte, någon källarlokal och folk som ligger halvnakna. Alltså det är jättegrisigt.
Ja, man ser ju misären liksom.
Ja, den där filmen Kids eller vad
Ja, bara, men exakt. Att det är så oerhört liksom miserabelt och smutsigt. Alltså,
Ja, så att då blir ju liksom tanken att men direkt när man tar en drog så är det liksom katastrof.
Ja.
Och så är det ju inte. Alltså så kan ju inte sitta här. Och jag tycker att utvecklingen i samhället är fruktansvärd. Men Ljung och Sjöberg, förutom att jobba med utbildning och sådana saker, så bedriver vi ju även behandling.
Mm.
Och vi har ju personer där arbetsgivarna har identifierat massa signaler på att saker och ting inte stämmer. Vi har tagit in dem för medicinsk utredning. Vi har fastslagit att det är en hög konsumtion av till exempel kokain. Men det finns inget sjukdomstillstånd där.
Nej. Mm.
Så att, och den där har vi liksom också svårt då.
Exakt. Att,
Så att det är mycket för oss liksom att förhålla oss till. Men det jag tycker är det finns många frågor som näringslivet och samhället kommer behöva bottna under de närmsta 3-5 åren. För att det sker väldigt mycket nu.
Mm.
Men en utav dem är ju att arbetsgivare har ju väldigt långtgående rehabansvar när det kommer till alkoholberoende. Men när det kommer till drogberoende så är det ändå den allmänna tolkningen att man har rätt att avskeda. Rent medicinskt så heter det substansbrukssyndrom. Alltså så på det medicinska språket, inom situationstecken, så gör man inte, alltså så sjukdomen tar inte hänsyn till om det är heroin eller mellanöl.
Nej,
utan det är en sinnesförändrad substans
som
skapar beroendet.
Mm.
Arbetsrättsligt så har du, om du tar substansen alkohol, ett långtgående skydd ifrån din arbetsgivare, där arbetsgivaren måste engagera sig väldigt, väldigt långt.
Arbetsgivaren är skyldig att hjälpa till. Liksom.
Voilà.
Ja.
Ja. Och i den andra så kan du bli uppsagt på studs.
Ja, va? Alltså jag trodde det var samma. Alltså för alkohol eller om det är liksom då kokain. Alltså...
Nej, och det har ju att göra med att man kan då uttrycka eller anta att droger är olagligt. Och att man då har stridit emot policyn på ett sånt kraftfullt sätt att Men det finns ingen praxis på det. Alltså det finns ingen AD-dom som fastställs. Så det här är en gråzon. Så det här måste vi ju på något sätt, både politiker utifrån lagstiftning, hur ska man förhålla sig till det här, och arbetsgivare. Och det där är ju en vattendelare i näringslivet.
Såklart.
Vissa säger, vi har ju strax över 150 kunder. Vissa säger att vi sparkar direkt, vi har nolltolerans. Och andra säger, vi ger personen en chans.
Ja.
Och vill de inte, då är vi ingen arbetsplats, men vi ger dem en chans.
Men vi läste att det är just de narkotikaklassade preparaten som ökar mest. Varför är det så? Vad är ens ett narkotikaklassat preparat?
Ja, tabletter då.
Ja.
Ja, men okej. Om man börjar med kriteriet att det på något sätt ska vara sinnesförändrande. Sen kan du ju ha medicinska preparat. Alltså du kan ju vara deprimerad, eller du kan ha diskbråck, eller du kan ha liksom att du behöver smärtstillande. Men om du använder det vill säga överdoserar det, då använder du ju det på ett felaktigt sätt. Så att det är ju klart att all medicinering, eller all... kan jag inte säga, men jag skulle utgå ifrån att den absolut mesta medicineringen är god i grunden om man använder den så som den var tänkt att användas.
Ja, exakt.
Sen är den ju lätt att det är inte supersvårt att liksom få det mer tillskrivet då.
Och då handlar det om till exempel tramador, alltså den typen av...
Ja, men det är också otroligt lätt att få tag på. Alltså på nätet. Nu håller jag ju på mycket med kommunikation och sånt där, men jag tyckte det var kul när i en av alla artiklar som jag skrivit, när jag skrev det där med att det är lättare att köpa droger än att förhålla sig till Systembolagets öppettider.
Det är ju sant.
Ja, vet du, det stämmer.
Ja.
Alltså det är så, även om det var lite liksom klatschigt sådär uttryckt. Så, men det är så.
Ja.
Det är så idag. Det är enklare.
Ja, och då är man liksom, alltså man tänker bara hur, alltså man tänker bara så för unga människor, för alltså hur det kommer in i unga människors liv då, gör entré så tidigt och det är så oerhört lättillgängligt.
Sen finns det en ytterligare dimension på det.
Ja.
Och det är ju att alltså alkohol, även om vi pratar årgångsviner eller fulsprit, så är det ju full man blir.
Ja.
Alltså så är det ju. Medan när vi tittar på droger, alltså det har ju så många användningsområden. Du kan bli pigg, du kan bli smal, du kan bli trött, du kan bli skärpt, du kan bli kreativ. Alltså det finns ju för alla situationer.
Exakt.
Och alkohol har ju en väldigt inrutad plats i våran kultur också. Alltså det är ju kvällar, helger. Man kan dricka på morgonen om man ska gifta sig, ta studenten.
Ja, men exakt.
Men då är man lite
busig. Är ute på Arlanda.
Liksom. Ja, precis. Då gör man
men
ändå
då är det för att det är en happening.
Ja, precis.
Ja. Men droger, det är mer 24/7.
Ja.
Och det tycker jag också är intressant kopplat till den här diskussionen med cannabis.
Ja.
För några år sedan, då var vi tvungna att utveckla ett behandlingsprogram som heter instegsprogrammet. Och det var, jag tror att det kanske fanns någon tjej med där, men jag skulle säga att det var nästan 90-95% killar. I 20-30 års åldern som hade rökt så pass mycket cannabis att de var kognitivt så pass nedsatta att de inte kunde tillgodogöra sig ett vanligt program. Så att cannabis som en engångsföreteelse kan man säkert debattera hur mycket som helst med 15 eller 16 eller 17-åringar, huruvida det är
exakt
fysiskt ohälsosammare än ett glas vin eller glas öl. Men just frekvensen utav cannabisrökningen, att man gör det när man kommer hem från skolan eller efter ett jobbigt samtal med chefen, eller i USA så kan man ju göra det på rasten, och det är liksom inte olagligt. Så att, och jag tror inte att man hade uppskattat om vi drack med den frekvensen som man röker cannabis.
Nej, exakt.
Och där blir det ju också bestående skador på hjärnan. Så att det går ju att vrida och vända på de här frågorna. Och jag tycker absolut att det finns mycket krafter som alarmerar. Men det finns också väldigt, väldigt mycket krafter som liberaliserar. Och sen finns det här fruktansvärt blöta ylletäcket som kallas för skam.
Mm.
Som på något sätt vill täcka över hela frågan och hoppas att vi bara slipper ta i det.
Ja, exakt. Mm.
Då kan vi fortsätta vara den här härliga rosa elefanten i vardagsrummet och så...
Mm. Och så nämner vi inget. Mm. Ja.
Förrän det smäller. Mm. Och så råkar det finnas kokain på toaletterna.
Mm.
Eller någon bevilja blankolån. Mm. Eller någonting annat händer. Och det gör ont.
Mm. Exakt.
Och så tvingas vi vakna upp.
Men du, alltså det som jag också tycker är så inspirerande är att du har egna erfarenheter av de här frågorna. Vill du berätta lite vad du har själv för erfarenhet?
Alltså det är ju länge sedan nu. Det är ju 17 år sedan.
Mm.
Så att jag kan ju nästan uppleva att under de 17 åren som jag har varit nykter och drogfri så har jag hamnat liksom i den äldre generationen av synsätt på droger.
Mm.
Jag tror att hade jag liksom fortsatt med droger, nu gick ju inte det, för att jag slog ju i botten, det var ju liksom katastrof. Jag utvecklade ju ett beroende, så att det är sjukdomstillstånd.
Ja. Mm.
Så hade jag fortsatt ta droger och eller dricka, så hade jag ju dött.
Ja.
Så är det. Men där upplever jag liksom att jag har jag tillhör liksom den äldre generationen i min syn.
Mm.
Och jag blev ju exkluderad ifrån min grupp. Vilket var oerhört smärtsamt. Sen fick jag jättemycket andra konsekvenser också. Jag har fått sparken från 7 arbetsplatser. Och alltså jag har ju verkligen härjat runt. Så att jag har ju verkligen smakat på baksidan av ett drogberoende och ett alkoholberoende.
Ja.
Men synen på droger för 17 år sedan var radikalt annorlunda än vad den är idag. Mm. Idag blir man inte exkluderad på samma sätt.
Nej.
Men det jag ändå tar med mig från de åren, det är ju hur snabbt det går med droger. Mm. Alltså alkohol kan man ändå, alltså man kan ändå hålla på länge. Alltså man kan ändå hålla på 10-15 år. Alltså man bryter liksom långsamt ner och man liksom tillvänjer kroppen liksom långsamt. Och det är också mer, ja, som vi har pratat om, socialt accepterat. Droger är ju väsentligt potentare.
Ja. För hur lång tid skulle du säga att det tog innan du kände att du liksom inte fick runt din vardag utan droger?
Alltså jag var ju så ung. Mm. Så säg att jag började dricka när jag var 14. Och sen så blev jag nykter och drogfri när jag var 23. Och det innebar ju också att jag hade ingen alla de där ungvuxna åren, de försvann ju. Så menar, första hjärtekrossen, att plugga, vara med vänner, resa. Alltså allt, lära sig bo själv, ta hand om en egen ekonomi. Allt det där var ju bara liksom ground zero.
Mm.
Och det fanns ingenting att liksom hålla mig uppe kring heller. Alltså rutiner, struktur. Så att jag följer väldigt handlöst ner i det där. Men en intressant dimension på det var ju att drogerna initialt blev lösningen på mitt alkoholproblem. Så att så här, alkohol är en seduktiv drog. Det betyder att det minskar, alltså den trycker ner hjärnaktiviteten. Till slut så tuppar vi av, vi däckar, det finns många liksom namn för det där.
Mm. Ja. Man blir liksom lite sämre.
Och till slut så kommer man inte så långt.
Nej, precis. Man kan varken liksom gå eller prata.
Nej, så. Nej precis. Precis. Kokain, amfetamin, ecstasy, det är något som kallas för centralstimulerande, så det ökar hjärnaktiviteten.
Mm.
Så att för att parera att bli för full så gud, det här låter ju jättehemskt, låter som att jag ger tips på när man ska använda centralstimulerande. Det är verkligen inte min ambition, men då tog jag åtminstone väldiga mängder liksom kokain. Och det gjorde att jag inte däckade. Sen har ju centralstimulerande den effekten att du äter inte och du dricker inte och du sover inte, och alltså sömnlöshet används ju som tortyrredskap i liksom krigsföring, så att man blir ju duktigt ja, knäpp. Det blir ju liksom psykoser och delirium och massa grejer utav
det där. Ja, men det är det som är så dumt, för man blir ju förstörd men man känner inte förgörelsen på något sätt på samma sätt.
Nej.
Förrän det liksom verkligen börjar gå åt helvete, tänker jag.
Ja, och ett beroende handlar ju också om att, och det är ju därför det finns en enorm sårbarhet för medarbetare som utvecklar ett beroende mot droger.
Ja.
För att när du väl utvecklar ett beroende mot droger, då kommer drogen i första, andra, tredje, alltså jag vet inte hur långt ner liksom, men om lojaliteten och kärleken till ditt barn kommer efter din lojalitet till att få droger, då kan man ju bara tänka sig på vilken liksom plats arbetsgivaren kommer.
Ja, ja.
Väldigt, väldigt, väldigt långt ner.
Ganska långt ner, ja. Ja.
Och ett gram kokain kostar någonstans, jag menar, säg 700-800 kronor idag.
Mm.
Ja, men kan jag få en medarbetare att bli beroende utav droger, och sen istället för att lösa den här skulden som medarbetaren utvecklar, istället bevilja ett blankolån här borta, eller hålla en lagerdörr öppen, eller jag får köra ett antal kilo kokain i den här transporten med den här lastbilen från södra till norra Sverige. Alltså, jag börjar utbyta tjänster som är väsentligt mycket mer värt än de här 750 kronorna som jag kan få för det här kokainet.
Mm.
Och ni sa ju innan vi drog igång programmet att ni även har haft poddinspelningar kopplat till den kriminalitet vi ser idag.
Mm.
Det där är ju också superspännande. Att det överhuvudtaget har myntats ett begrepp som är kriminella entreprenörer.
Ja.
Va?
Alltså vad fan har vi hamnat då liksom?
Ja. Kriminella alltså det... entreprenörer.
Ja.
Men och, nu återigen så låter jag ju helgalen. Men de är det.
Ja, mm. Ja, ja.
De är det.
Ja, det är inga dumma människor som styr den businessen, om man säger så.
Exakt samma sak som är, jag är ju själv entreprenör.
Ja.
Och exakt samma sak som jag har varit igenom och de flesta entreprenörer har varit igenom, har ju de här liksom små grabbarna och små tjejerna varit igenom. Bara det att de här är nu vuxna kvinnor och män, de har gått på sina nitar, de har gjort sina misstag, de har lärt sig, djungens lag har sållat bort liksom, de mindre lyckosamma och förädlat de som är väldigt lyckosamma. De har börjat bygga upp visioner, strategier. De märker, jaha, okej, nu har vi det här liksom drogsegmentet, där kan vi tjäna de här pengarna.
Exakt.
Vad är information om Sveriges ränta värd? Eller vad har de här liksom, jag vet inte, upphandlingarna för värde? Eller låter markabert, men kött, alltså oxfilé, har jättehöga värden. Okej, vad har den här liksom pallen med?
Mm.
Ja. Och så börjar de hitta nya strategier. Okej, nu har vi nått upp till den här nivån, nu är nästa nivå. Och det vi ser nu är ju de här alltså kriminella entreprenörerna som börjar utveckla sig, näsla sig in i både näringsliv, politiken och allt mer så fäster de ju sitt grepp om vårt samhälle.
Ja, exakt. Det blir ju korruption liksom.
Ja.
Ja, såklart. Och det blir ju, alltså, det blir ju livsfarligt. Mm. Alltså.
Och ja. Så blir ändå en väldigt stor del av det finansierat av vanliga svenssons liksom.
Den debattartikeln som jag skrev i oktober var ju en reaktion från min sida på statsministerns tal.
Mm.
Det här har ingenting med mina liksom, politiska åsikter eller partitillhörigheter att göra, men statsministern hade ett tal till nationen kopplat till kriminaliteten.
Mm.
Och jag bara satt liksom och lyssnade på det och tänkte, men när ska han nämna drogerna?
Mm.
Nej, men det är ju såklart, jag förstår utifrån ett politiskt perspektiv att man inte kanske vill säga, hörni, svenska folket, ni måste sluta köpa droger för att ni finansierar nämligen den här våldsvågen.
Ja.
Det kanske inte är populärt liksom för SIFO-undersökningarna och väljar liksom stödet. Men det är ju det, de har ju en direkt korrelation med
varandra. Ja, det är klart. Mm. Ja, och jag menar, alltså, förstå då att man drar sig för att säga en sån sak. Det säger också så mycket om normaliseringen av det här. Att man inte ens, alltså, att man som politiker kanske inte säger det för att det här kan kosta mig någonting i en SIFO-undersökning eller det här kan kosta mig i faktiska väljare. För att så normaliserat är det att till exempel partyknarka.
Mm. Och inte bara partyknarka.
Nej, det är utan ju, också då.
Ja, så många som behöver det för att få sin vardag och gå ihop.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men något annat vi tycker är väldigt intressant som man kanske inte pratar så mycket om, det är ju just de här, ja, men jag vet att ni också skriver det i ett material om just den här moraliska kompassen och hur den liksom förändras, hur man skjuter på sina gränser och man börjar ljuga, man börjar manipulera.
Mm.
Alltså, kan inte du berätta lite, hur kan en sån process se ut?
Ett annat ord som förklarar samma sak är normaliseringseffekten och det intressanta med den också, det är att den sker både för personen som är i beroendet och för dem runt omkring.
Ja. Gud, alltså det här kan jag relatera till så mycket. Ja.
Mm. Så att det man själv accepterade i en relation med en person som har ett beroende år 7 är ingenting som man hade accepterat dag 7.
Nej, exakt. Precis.
Men det sker successivt och med små steg. Och för varje steg så förskjuter man sin gräns för att det är jobbigt att ta den liksom långsiktiga konsekvensen.
Mm.
Och vi människor är ju fantastiskt kortsiktiga ibland. Mm. Alltså, jag älskar liksom människan i sin helhet. Alltså, jag tycker det och det vill jag också understryka. Jag tror oerhört starkt på godheten i henne. Och kraften som finns i att vill vi använda det till någonting positivt, ja, men då kan vi flytta berg.
Mm.
Men det finns ju också saker i oss som är, ja, som till exempel vår kortsiktighet. Och jag är inte bättre eller sämre än någon annan på den aspekten heller. Men istället för att ta den där liksom fighten, istället för att avbryta användandet av en drog, så ger jag mig själv en liten lögn istället.
Ja.
Och sen så tar jag ytterligare ett steg och så, men okej, inte nu heller, men jag gör bättre nästa gång.
Mm.
Eller och det kan ju vara vad som helst. Ja, men nästa gång hon slår mig, eller nästa gång han dricker, eller nästa gång jag stjäl för att finansiera droginköp, men då sätter jag stopp. Det här var sista gången. Mm. Och så liksom förskjuter jag de där gränserna hela tiden. Och eftersom ett beroende eller ett destruktivt beteende oftast är inflationsliknande, det vill säga att det går bara åt ett håll. Det blir bara sämre. Jag stannar inte i en beroendekurva och säger så här, oh, men här är jag så här skönt alkoholiserad. Här är
liksom ja, inte en droppa till. Nej, det här är jävligt skönt.
Den här nivån.
Ja, exakt. Jag kan ju fortsätta dricka här, men här stannar jag faktiskt.
Ja, ja, nej. Ja. Det är bara lite lögner, lite skarv mot förskolan och sånt där. Men det här, nej, utan det går ju alltid neråt.
Mm.
Och då behöver jag ju någonstans, så gör det ju antingen så pass jäkla ont att jag väljer att byta bana. För mig var det hjärtstillestånd, så att liksom det var väldigt, 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 väldigt långt. Och då hade jag tappat allt.
Mm.
Och jag är ju fortfarande, tillhör ju en liten grupp. Alltså de flesta som utvecklar ett beroende går ju en för tidig död till mötes fortfarande.
Mm. Mm.
Och det är återigen för den här jäkla skammen och för att vi inte pratar om det. Och,
ja, exakt. Mm.
Det där ylletäcket.
Mm.
Men det är det som sker. Så att jag flyttar liksom de där gränserna hela tiden.
Mm.
För att jag liksom inte vill ta den långsiktiga konsekvensen, vilket är kanske total avhållsamhet eller att erkänna att jag har ett problem, eller att som anhörig handlar det ju till syvende och sist med att faktiskt betala med den relationen. Så att hur långt ska det gå innan en förälder säger att du får inte komma hem längre?
Ja.
För du skadar övriga barn och du skadar den här familjen. Du är välkommen när du liksom har tillfrisknat, men du är inte välkommen längre. Med vetskapen då som förälder om att det är en stor sannolikhet att barnet inte överlever utan tar en överdos där ute. Så det ska jättelång tid.
Mm. Men jag tänker bara om man liksom, alltså om man bara ska jag inte säga, men om man är vän, så tänker jag att man också gör den där samma förskjutning nästan, att man så här, ja men så länge hon liksom fortfarande går till jobbet så är det ju inget missbruk, eller när hon kan ju fortfarande liksom, hon är ju fortfarande hygienisk och ser frisk ut, hon ser inte ut att ha ett missbruk, alltså att man gör den förskjutningen som vän också, för att man vill ju inte liksom, jag vet inte, det är väl kanske någonting också med normaliseringen som gör att om man är den som börjar ta upp att man är orolig, så är man den som överdriver och överreagerar. Alltså det är ju verkligen, jag säger inte att det är fakta, men det är känslan att man, ja, att man blir typ alarmisten som bara så, ja men jag tycker inte det är okej att du, nu tar du liksom droger varenda gång vi ska ut. Jag känner när vi sitter på en förfest att många på den här förfesten är liksom, de lyssnar inte på vad jag säger, för de sitter bara och väntar på att knarket ska komma till förfesten, men jag säger ändå ingenting. Nej, för då är jag typ alarmisten.
Då blir jag så himla trist.
Ja. Ja.
Men tycker ni inte att det här är superspännande? För då är det ni som riskerar att bli petade från
exakt.
Flocken.
Exakt, ja!
Och där, voilà, har vi paradigmskiftet.
Ja.
Alltså gud, jag blir fan helt...
Ja, skulle man vara den som kommenterar och bara säga det här är fan inte okej, då blir ju inte jag bjuden nästa gång.
Nej, men där har du det.
Ja.
Du riskerar att bli petad ifrån flocken och därför säger du ingenting.
Nej.
Och där har vi paradigmskiftet som har skett.
Ja. Svart och det har skett så extremt tydligt. Jag tror att liksom alla som lyssnar på det här kommer kunna relatera
absolut
till den känslan. Liksom. Vare sig man själv har tagit eller tar droger eller bara är den där vännen som inte säger någonting.
Jag möter ju alltså på veckobasis fortfarande jättestarka röster som säger att ja, men det här är inte så farligt, det där är en överdrift, eller så här såg det ut på 70-talet också, eller jag har hört det här tidigare. Och jag menar ju bestämt att nej, men så är det inte. Utan,
nej, men för vad ska man ha för argument om någon drar 70-talet som ett argument? Att så, ja, men då rökte man ju liksom cannabis, liksom, det var så tjohejsan hela tiden. Liksom. Vad ska man ha för argument? Alltså...
Ja, att den typen av cannabisrökning fortfarande var hyfsat begränsad om man jämför det med dagens mått.
Mm.
Men jag hade ju någon liten dröm om att på något sätt få till ett upprop. Jag vet inte hur jag ska lyckas med det. Jag tar jättegärna tips. Men tänker typ som MeToo, fast på något sätt liksom jag ser det också. För jag tror att det är svårt att få folk att säga ja, men jag tar också droger.
Ja.
Men på något sätt så skulle man behöva få upp det till ytan. Och det är ju inte jag. Alltså jag är 40. jag är småbarnsmamma och driver ett bolag som jobbar med alkohol och drog liksom problematik i näringslivet.
Mm.
Jag är ju en röst, men de rösterna, det är ju snarare ni och de som är 20 som bara snälla reser upp och säger att så här ser det ut.
Men jag tror som du säger, så för så många som lyssnar på det här relaterar ju nu till den här diskussionen vi har. I att vara den där vännen som sitter där och man känner att det blir obekvämt, men man känner att fast säger jag någonting, alltså fuck, jag kommer inte bli bjuden.
Alltså det,
eller
får
jag
ju,
kommer...
det får ju större konsekvenser. Det riskerar att få större konsekvenser att vara den som inte tar droger än att vara den som tar droger.
Ja.
Panik, alltså så får det inte. Nej, panik, ja, får jag av det.
Ja, men det är ja, ju...
men med risk för att liksom spontan uttrycka mig, jag älskar att ni säger det.
Mm. Jo, men alltså, det är ju
jo, men jag
sanningen.
Älskar att ni säger det. Ja. Kan någon och kan fler bara säga det?
Mm. Ja, det,
för sen
det,
så här, så alla som tar droger kommer inte utveckla ett beroende, men nej, alla som tar droger har direkt koppling med kriminella.
Ja. Exakt.
Det. Och en stor andel av dem som tar droger kommer utveckla ett beroende.
Mm.
Så är det. Så att det finns konsekvenser kopplat till det här.
Ja, och det är ju de här diskussionerna som är så viktiga för en själv. För att, alltså när jag då ställer mig själv frågan, fast vill jag vara den personen som ser det här hända gång på gång på gång på gång, blir obekväm men inte säger någonting? I andra sammanhang har jag väl jättelätt för att berätta om jag känner att något skaver eller att något är... Men, och det vill jag ju vara i de här sammanhangen också. Jag vill ju inte vara den som sitter där knäpptyst och bara... jag är ju med av jag blir ju en del av normaliseringen.
Ja, men det är ju också jävligt lätt att säga att man inte vill vara det, men man vill väl ännu mindre vara den som blir utesluten från gruppen.
Ja, ja, alltså så är det ju.
Alltså,
men jag menar, vi är ändå
så
två. Alltså,
ja. Programmerat i oss. Återigen, vi ska göra bebisar, vi ska äta och dricka och vi ska skydda oss.
Ja, ja. Det är ju en del av
socialt
hela...
exkluderad.
Det är det
bara
värsta
ser
som
genom
kan hända.
Världshistorien vad grupptryck har åstadkommit med och hur det kan hålla ihop oavsett om det är negativt eller positiva beteenden för oss som mänsklighet, så är det ju en enormt stark kraft.
Mm.
Så att ja, det är jättesvårt att bryta sig loss ifrån det och välja en annan väg.
Mm.
Men det här gör ju också återigen då att vi har, får man nog ändå säga att merparten av de som fattar beslut i vårt samhälle är ändå 40 och uppåt.
Ja,
oavsett
absolut.
Om man tittar på näringsliv, politiker etc.
Ja.
Och de har ju då min syn och värre.
Mm.
Eller mer naivt.
Ja.
Ja. Och sen så har vi er syn då. Där bara, ah, men okej, var och varannan person gör det på alla fester vi går. Jag skulle vilja säga någonting, men jag riskerar att
bli utesluten.
Ja, så jag gör inte det.
Mm.
Och dessutom är det ju jättemånga i den här gruppen som vill fortsätta ta droger.
Ja.
Så det är klart att inte de kommer höja sina röster.
Nej.
Och då har vi personer som stiftar lagar och sätter spelreglerna i näringslivet. Och sen så har vi de som nyttjar. Och de här två grupperna möts ju inte.
Nej, exakt. Precis.
Det är ju... Ja,
nu. De är väldigt långt ifrån varandra.
De är väldigt långt ifrån varandra.
Ja.
Och då har vi den här situationen som vi har nu.
Mm.
Radikalt möjligtvis, men på något sätt så kan jag ändå tycka att det är bra att det kommer upp till ytan. För det är ju inte så att de här exemplen som vi nu ser med SCB eller med de här liksom kokainet inne på kanslin,
ja.
Ja, det är ju inte... Alltså det är ju bara symptomer på ett väldigt stort underliggande problem.
Mm.
Så att på något sätt så är det ju ändå bra att det kommer upp till ytan för att väcka någon form av debatt och förändring.
Mm.
Sen måste jag ju ändå ge näringslivet cred. Förutom den här reben och utbildningen så jobbar vi även med arbetsplatstester. Och det har ju skett en dramatisk förändring i användningen av det. Förut var det ju nästan bara kopplat till transport, logistik sådär.
Ja.
För att då kopplade man nämligen säkerhet med den fysiska säkerheten.
Ja, exakt.
Mm.
Och nu börjar ju bolagen se på det något annorlunda. Det är, alltså tjänstemannasektorn börjar ändå titta på arbetsplatstester och säga vi vill vara en arbetsplats fri från droger.
Ja.
Mm, just det.
Ja.
Men om man nu bara ser då till arbetsplatserna, om man liksom är orolig för en kollega, vad kan man göra då?
Jag tycker absolut att man ska adressera frågan med kollegan. Och egentligen också med arbetsgivaren. Min tro, men det är ju liksom utifrån mitt värderingsperspektiv och också... jag fick jättemycket hjälp när jag nådde min botten, och hade jag inte fått det idag, då hade jag inte levt. Och jag tycker ändå att jag är en hyfsat liksom produktiv samhällsmedborgare idag. Så att jag vet ju att får man hjälp så kan man komma tillbaka, och det finns inga, absolut inga hopplösa fall.
Nej.
Det är super, super viktigt. Alltså, oj, vad, alltså, jag har mött människor som har... Ja, men du vet, när man möter dem och så tittar man dem i ögonen, och så finns det inget liv. Det är bara borta. Det är bara dött. Liksom. Och det går väldigt snabbt till att få en liten spark liksom, i den där ögonen. Ett litet hopp och ett litet steg. Och sådär. Så det går verkligen att komma tillbaka, men man behöver hjälp. Och min absoluta förhoppning är ju att näringslivet landar ändå in i, både utifrån ekonomiska och säkerhetsmässiga och humana liksom perspektiv, att det är värt att rehabilitera eller att ge människor en chans, oavsett en arbetslagstiftning som är väldigt vag idag. Om man nu ändå inte väljer att göra det, så är fortfarande det absolut värsta för en person med ett beroende är att gå konsekvenslös. Så det är fortfarande bättre att bli av med jobbet än att fortsätta liksom och knarka, dricka, leva i mitt beroende utan att det får konsekvenser.
Ja, just precis. Så. För då kan man ju hela tiden rättfärdiga med att så, men jag sköter ju fortfarande mitt jobb och mitt liv fungerar ju.
Ja, alltså, så farligt kan det ju inte vara.
Nej, precis. Då är jag ju inte missbrukare, för jag kan ju fortfarande jobba.
Ja.
Ja. Nej, precis. När vi startade Ljung och Sjöberg, det är ju en massa år sedan, 17, 18, 19 år sedan. Men det var ett gäng personer som själva hade haft såna här resor. Och då träffades de på självhjälpsmöte, så AANAD. Och så dels började de jämföra erfarenheter, men sen så gjorde de några observationer. Har ni varit på något självhjälpsmöte någon gång?
Nej.
Nej, okej. Men man sitter, men säg att det brukar vara någonstans mellan 5 och 20 pers i ett rum, och sen så delar man. Och man får inte avbryta eller kommentera den som delar. Och den som delar oftast lite om hur det har varit, vad som hände och liksom hur det är nu. Och jag tror syftet är två. Dels handlar det om att lyfta skammen. Så att våga liksom berätta om det här och att få nickningar, bekräftelse, jag förstår vart du har varit, jag hör vad du säger, jag har också varit där, jag respekterar dig och värderar dig som människa ändå, trots allt det där. Så lyfta skammen. Och det andra är ju att ge hopp. Så om jag går på ett självhjälpsmöte, A-möte idag, så kan jag ju berätta om mitt liv idag, jag har utvecklat en självkärlek, jag har en relation till mig själv, jag har vänner, jag har familj, jag har min lilla dotter, jag brinner för mitt jobb. Alltså jag kan berätta att det funkar att leva nykter och drogfritt och ha ett jäkligt schysst liv. Men när man lyssnar på de här, då får man ju fram väldigt mycket liksom information. Och det vi såg där, det var ju dels att tvärsnittet utav personer som är på sådana här självhjälpsmöten är ju tvärsnitt utav samhället.
Ja.
Så det är ju inte parkbänksalkisen som vi pratade om inledningsvis, utan det är ju tvärsnitt. I det närmsta samtliga har ju varit i olika typer av rehabiliteringar tidigare. Bara det att det är stress, det är utbrändhet, det är sömnsvårigheter, alltså allt sånt som vi inte tycker är så skamligt. Och som dessutom inte innebär att jag måste sluta dricka. Så. Och sen så att vi betalar med allt. Självrespekten, pengar, relationer, alldeles liksom. Men det finns en sak som i det närmsta alla som kryper, krälar in på ett självhjälpsmöte, för det är sista anhalten. Det är liksom antingen hoppar jag från Tranebergsbron eller så går jag in på ett självhjälpsmöte. Det sista de fortfarande har kvar, inklusive liksom jag själv, det är jobbet. Så bakom jobbfasaden så har barnen tagits ifrån mig, liksom ekonomin är körd i botten, partnern har tagit ut skilsmässa, Ja, det är liksom,
det är ju jätteintressant.
Det är trauman, alltså djupa men, trauman. Men jobbet, det är det sista brickan i min fasad som jag har kvar. Och nu menar inte jag, viktigt att understryka, nu menar inte jag att alla som har ett beroende har kommit till den punkten som jag menar nu där allting är raserat. Men till slut kommer jag dit och då har jag min jobbbricka liksom fortfarande kvar.
Men alltså beror det på att man som arbetsgivare tänker att, men om jag, alltså att man har fattat att det är skit och att det finns en misär där, men att man tänker att som arbetsgivare att, men om jag liksom avskedar den här personen så kommer det ju gå helt åt helvete. Eller nej, liksom vad, hur kan jobbet vara det sista som är kvar? Alltså...
Vi gjorde en studie, så vi tillfrågade 10 000 chefer. Om du känner en oro för en medarbetare och du tror att det handlar om ett beroende, varför agerar du inte? Ja. Och du säger i det närmsta samtliga, tänk om jag har fel.
Ja, att det blir mer skamligt att tänk anklaga någon. Ja.
Oh, och då gud, är vi inne på det här med karaktärsvaghet igen.
Ja.
Är det en sjuk, klassificerar vi det här som sjukdom eller karaktärsvaghet? Tänk er samma situation med en chef som har en medarbetare som uppvisar stresssignaler.
Exakt.
Och så tar den här chefen, men Sara, jag upplever att du har de här signalerna och jag är väldigt orolig för att det kan handla liksom om stress. Nej, det är inte stress, absolut inte. Ja, men jag vill ändå att du gör en utredning här, Sara. För vi bryr oss om dig och vi värnar om det här. Går du göra en utredning och visar sig att det är stress, jag får hjälp för den. Alltså det är ju årets chef.
Ja.
Wow, vilken lyhörd chef. Ja. Samma situation. Fast chefen säger att jag känner en oro liksom för dig och du uppvisar signal. Vi skulle vilja att du gör en medicinsk utredning kopplad till beroende. Alltså det är ju största idioten på stan. Och till henne som ligger i skilsmässa just nu. Och så kommer chefen och tar det här också. Det är ju helt fruktansvärt.
Ja, och att då handlar det helt plötsligt om typ att man... Alltså man inskränker lite på individens liksom privatliv när man då skulle anklaga någon för ett missbruk, men man ser det inte så om man bara skulle prata om någon form av psykisk ohälsa liksom, eller stress, utmattning. Men alltså det blir så himla integritetskränkande av någon anledning.
Vad jag indirekt säger är att jag upplever dig som en ryggradslös amöba.
Ja.
Det är det. Och det där, det är otroligt. Och då, nu har jag ju som sagt varit på Ljung Sjöberg länge och jag har ju fått äran och glädjen att utbilda allt från ny som chef på ICA-skolan. Och då kanske man har, dels är man oftast förhållandevis ung och sen kanske man har några veckors ledarskap. Och sen har jag utbildat många år också på IFLs Executive MBA-program. Och då är det oftast, då har man liksom en handelsexamen i botten och sen så går man deras liksom, Executive MBA-utbildning där då. Kanske man har 20-25 års ledarskaps liksom erfarenheter. Kunskapen är identisk. Det vill säga den är noll i båda fallen. När ska jag agera? Var ska jag agera? Vad är signalerna? Vad är min roll? Hur ska jag göra? Etc. Och liksom, för båda de här grupperna och allting däremellan så tror man att man ska få till ett erkännande. Åh, tack Sara att du tog upp det här med mig. Fantastiskt. Ja, jag är en alkoholist. Jättegärna. Kan jag få rehab? Så. Alltså, det kommer inte hända.
Nej. Vad fan är det för drömband man lever när man tror att det ska hända?
Nej. Utan jag kommer få tårar, eller jag kommer få din idiot, vad anklagar du mig för? Vad är det du säger? Säger du att jag är alkoholist? Eller, eller någonting annat. Och vad chefer oftast hamnar i det här, det är ju en situation då där de på något sätt ska vara superduktiga advokater och liksom argumenteras in i det här. Men vad de inte, liksom, eller vad de kanske underförstått eller undermedvetet har med sig eller vet, det är att de har inte en chans mot en aktiv alkoholistnarkoman.
Nej.
Alltså vi är så slipade.
Just det.
Oh my god. Alltså. Och det har också sin grund i att det finns inga gränser. Det vill säga, jag är beredd att se dig rakt i ögonen och drar den här lögnen om att min mormor har dött för tredje gången i år, men nu dog hon verkligen på riktigt, och därför var jag tvungen att vara på den här liksom begravningen, och du är på mig här och liksom sparkar på mig för att jag värnar om min familj och min mormor som har stått upp för mig hela mitt liv. Är det verkligen som chef du vill vara?
Ja, precis. Hur kan du liksom?
Ja.
Ja.
Men säg då att man kanske lyssnar på det här och så känner man kan liksom identifiera sig med det här. Man känner kanske någon oro för sig själv, även om det kan vara svårt att erkänna.
Mm.
Ska man prata med sin chef då?
Ja, jag tycker det.
Mm.
Jag tycker det. Och sen kan man absolut, och det man också kan göra är att prata med HR och ta reda på sitt bolags riktlinjer. Jobbar du i ett bolag som är beredd att hjälpa medarbetare med drogproblem eller alkoholproblem? Alltså de flesta medarbetare, alltså absolut de flesta gör ju faktiskt det.
Mm.
Så är det.
Mm.
Och annars finns det självhjälps liksom. Ja, det finns allt ifrån självhjälpsmöten, det finns beroendecenter etc. Men det är mycket längre vägar att gå.
Mm.
Alltså det vill säga, det tar längre tid liksom, innan jag kommer till ett tillfrisknande.
Mm. Men jättestor 1 miljon kronors frågan då. Men vad behöver liksom ske i samhället för att vi liksom, ja, man ska ändra på det där paradigmskiftet och stoppa normaliseringen? Kanske få tillbaka den där bromsklossen. Hur får vi tillbaka den?
Jag tror inte jag har liksom det fulla svaret på den frågan. Men för mig själv personligen, när det har varit saker och ting som jag behöver förändra hos mig, så har ju insikten om att det är ett problem varit det första och viktigaste steget.
Mm.
Och jag tänker att det är det här också.
Mm.
Att den här podden, ändå hur media bevakar frågan, att den kommer upp på agendan på ledningsgruppernas liksom, ja, prioordning, att politiker faktiskt tittar på den. Så vi måste lyfta frågan.
Mm.
Och på bred front ändå liksom se att det här får långtgående konsekvenser för individ, samhälle, nation, ja, företag, allt. Näringsliv.
Mm. Ja, det påverkar allt liksom.
Det påverkar allt. Så det skulle jag säga är det viktigaste. Det första och det viktigaste steget för att kunna få till någon form av förändring.
Okej, då har vi kommit till sista frågan. Vad inspirerar dig? Alltså i ditt arbete tänker jag framförallt.
Alltså jag har en sak som står högst på min, och det är både privat och professionellt. Men det är modiga människor som vågar lyssna på sitt inre och följa det, no matter what. För det finns så mycket strukturer i samhället, och det finns så mycket liksom, det här får man göra, det där får man inte göra, eller liksom, så här ska det vara. Och jag inspireras oerhört mycket av de här som vågar liksom sätta sig ner och verkligen liksom känna efter, men det här är dit mitt inre, mitt hjärta, eller hur, vad man nu kallar det, liksom vill att jag ska göra, och att man också gör det. Och det kan vara små, stora saker. Det behöver inte vara liksom att man ska förändra världen eller sånt där, utan det kan vara, ja, men jag vill lära mig dansa tango liksom. Mm. Och så bara plötsligt gör man det.
Ja.
Eller så förändrar man världen. Det kan man också göra.
Ja.
Man kan göra både.
Ja. Precis.
Underbart.
Tack så jättemycket för att du ville ge stången på den.
Tack själva.
Tack.
Alltså du vet, det var ju verkligen inte meningen att det här paradigmskiftet skulle utspela sig i poddintervjun.
Nej, men det utkristalliserade sig som att säga, ja men här har vi
det. Det gjorde ju det även för mig själv. Alltså jag insåg att anledningen till varför jag inte säger någonting är en extrem rädsla att bli utesluten från gruppen.
Mm.
Och jag tror att väldigt många kan känna igen sig både i det, men också i att inte våga säga någonting om man känner att det är fel, eller att man är orolig för en kompis men heller inte vill säga någonting för att man har någon känsla av att det är
alarmistiskt, eller att man är tråkig, eller att man är någon PK-mamma, alltså så.
Ja, men också att det är den här kränkningen av,
ja, alltså annan. Exakt det vi är inne på. Jag tycker det är så intressant att man tappar sjukdomsbegreppet.
Ja, precis.
Och sen ska jag säga att vi befinner oss i väldigt många sammanhang med vänner där det absolut inte förekommer droger. Såklart. Såklart. Det känns bara viktigt att säga.
Mm.
Nej men jag berättade ju det för Sara också, just att något som vi har tyckt har varit jäkligt intressant när vi är ute och föreläser, så om vi kommer till, alltså jag kan säga så här, valfri gymnasieskola, det kan vara en liten skola i ett litet samhälle eller en stor skola i en storstad, och så möts ju vi alltid av någon personal som jobbar där, det kan vara någon från elevhälsan eller det kan vara rektorn eller någon lärare. Och så säger de alltid samma sak. Alltså jag brukar tänka för mitt huvud, det kommer ta max 5 minuter. Och sen säger de att ja, men vi har mycket problem med psykisk ohälsa här på skolan. Men vi har ju också jäkligt mycket problem med droger.
Ja,
det kvittar var vi kommer.
Ja, och där ser vi en jättestor förändring bara från när vi gick i gymnasiet. Och det liksom, det hände att liksom elever åkte fast för antingen droganvändning eller att man liksom, ja men att man var i kontakt med droger på något sätt. Men det blev liksom en grej om det hände, för att det var ju liksom inte att det hände på daglig basis eller att det var liksom,
nej, men det hände
en
inte stor en grupp.
Nej, eller att det var liksom det, nu gäller det här alla de här, utan nej. Det var en enskild elev och då blev det verkligen en snackis.
Men nu är det någonting skolor har problem.
Ja, och som vi var inne på också med Sara, att så här, alltså idag är det liksom inte ens att man ställs inför valet och att det skulle vara någon slags dealbreaker i så ska jag eller ska jag inte, utan att testa droger har liksom blivit en del av att börja festa.
Ska jag säga mer vad som är, alltså på tal om det här paradigmskiftet vi pratar om, alltså vissa politiker har höjt sina röster och varit så här, men man finansierar, alltså de kriminella nätverken. Då blir ju de nästan förlöjligade av att de säger det.
Ja.
Va?
Ja.
Det är ju till syvende och sist, det är ju bara så fakta.
Ja. Sen att de själva ju obviously också gör det med tanke på vad Aftonbladet nu avslöjade. En annan intressant sak som Sara sa när vi hade stängt av mickarna, det är ju just det här med att man liksom har lagstiftat om att man inte får drogtesta politiker eller personal inom offentlig sektor.
Ja, men och politikerna är ju en del av offentlig sektor.
Ja, men alltså, alla är offentlig. Alltså poliser, förskolepersonal, lärare, sjukvårdspersonal. Alltså, du får inte drogtesta. Varför inte då?
Inte det.
Ja, vad i helvete?
Ja, och inte för, och alltså med den sak, alltså då, och då menar ju inte jag för att man ska sätta dit någon och säga fy, vilken dålig person du är, vilken dålig karaktär du har.
Man ska ju hjälpa dem som hjälpa har hamnat de personerna.
Ja. Vad är, alltså va?
Ja, fast också lite liksom, jag vill inte riskera att komma till en vårdcentral och sen så är liksom läkaren jag träffar hög.
Nej, eller att någon tar hand om mina barn samtidigt som man går på amfetamin. Jag är inte jättesugen
jag
på det.
Jag vill ju heller inte att våra politiker ska sitta och lägga sina röster i riksdagen och inte vara helt närvarande när de gör det.
Nej.
Det är ju helt befängt.
Eller att de ska vara liksom påverkade av kokain. Då,
ja, precis.
Det här är ett jättespännande ämne och vi diskuterar, alltså jag vill så gärna veta vad alla ni som lyssnar tänker. Så följ oss på Instagram där vi heter Angestpodden och vi kommer typ lägga ut lite så man kan svara på frågor.
Ja, men vi hörs vidare där helt enkelt.
Men det gör vi.
Vi hörs ju också precis som vanligt i Angestpodden på måndag igen.
Det gör vi.
Hej då!
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.